بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Om systrarna hör kan ni knacka på dörren vänligen, annars sätt på er en högtalare. Eller ja. طيب الحمد لله. Vi fortsätter att gå igenom tafsir surat al-Isra, sura 17 från Koranen, där vi stannade i förra lektionen vid vers 82. Och där säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Allah azza wa jalla säger här att han har sänt ner från Koranen vad som är medicin eller läkemedel. Var var det någonstans? Precis där. Ordet är läkedom. Vi har sett ner från Koranen vad som är läkedom. Och rahma, barmhärtighet för de troende. Och den ökar bara al-zalimin, de orättvisa, i khasara, i förlust. Allah azza wa jalla nämner här att Koranen är shifa. Den är läkemedel. Ordet shifa betyder vad som gör dig frisk, alltså bot. Allah säger inte att vi sänder ner från Koranen vad som är medicin, dawa på arabiska. Varför? För att Koranen är bot. Den är någonting som får dig att läka. Medicin kan få dig att läka och kanske inte få dig att läka. Eller hur? Ibland du är sjuk, du äter medicin, det funkar inte. Är det inte så? Men Koranen, den är någonting som läker. Så Koranen är mer än att säga att den bara är medicin. Utan den är någonting som faktiskt läker och tar bort våra sjukdomar. Och sjukdomar delas in i två kategorier. De själsliga sjukdomarna, hjärtats sjukdomar, som är de värsta av sjukdomar. Och den andra kategorin av sjukdomar är de fysiska sjukdomarna. De som vi refererar till när vi säger att vi är sjuka. Man har feber, influensa, man har någon infektion eller någonting sånt. Man är sjuk igen. Men det finns, som vi sa här, två sorters sjukdomar. Och det är hjärtats sjukdomar, eller de själsliga sjukdomarna. Och sen har vi då de fysiska sjukdomarna. Är Koranen bot mot båda dessa sjukdomar eller är Koranen bara bot mot de själsliga sjukdomarna? Vad säger ni? Båda? Alla sjukdomar? Nej. För Allah nämner generellt shifa. Allah säger inte bara... Eller jo, i den här versen säger han att den är shifa wa rahmatun lil mu'minin. Nej. Den är medicin och rahma för de troende. I en annan vers så nämner Allah att den är shifa lima fi sudur. Den är medicin eller bot mot vad som finns för sjukdomar i bröstet. Så den versen nämner de själsliga sjukdomarna. Den här versen nämner generellt att Koranen är shifa för alla sjukdomar. Ta med en fråga. Vilka sjukdomar är värst? Är det hjärtats sjukdomar eller kroppens sjukdomar? Vilka är de värsta sjukdomarna? Hjärtats sjukdomar. Och då talar vi inte om hjärtinfarkt eller hjärtklapp eller jag vet inte vad, hjärtsvikt och såna här saker. Nej, vi talar om en helt annan form av sjukdomar som kanske inte kan ses med blotta ögat. Som en läkare inte kan se på ett sjukhus. Vi talar om sjukdomar som att vara ignorant. Att inte ha kunskap om Allah azza wa jalla. Sjukdomar som att vara högmodig. Att se sig själv bättre än andra. Att se sig själv på en position där man inte behöver acceptera sanningen. Att ha förakt mot andra muslimer. Att vara misstänksam mot andra muslimer. Det är sjukdomar i hjärtat. El-hasad, avund. Det är också en sjukdom som finns i hjärtat. El-ujb. Att tro sig vara för mer och bättre. Och det liknar lite grann högmod. Och det var det som shaitan drabbades av. Där han såg sig själv vara för mer och bättre än Adam. Jag är skapad av eld, han är skapad av lera. Varför ska jag buga mig för honom? Han drabbades av el-ujb, el-kibr. Han trodde sig vara för mer. Och drabbades också av el-hasad, av und. Varför ska vi göra någonting åt honom? Varför ska vi inte göra det åt mig? Och så vidare. Så allt det här är hjärtats sjukdomar. Och det är de värsta sjukdomarna. A'udhubillah. Hjärtats sjukdomar. Och Koranen botar dessa sjukdomar. Koranen tar bort dessa sjukdomar. Sjukdomarna av otro. Att förneka Allah Azza wa Jal. Att vara så högmodig att man inte vill underkasta sig Allah Azza wa Jal. Det är en sjukdom. Koranen kommer och tar bort den här sjukdomen. Genom att den kommer med bevis på att Allah ska dyrkas. Argument. Rationella argument på varför Allah Azza wa Jal ska dyrkas. Vilket får människan som är uppriktig att vända sig till Allah i underkastelse. Allah då är han botad från sjukdomen av kufr. En annan person kanske lider av sjukdomen av nifaq, hyckleri. Han hycklar. Då kanske Koranen botar denna sjukdom också. Genom att kalla människan till uppriktighet, till ikhlas till Allah Azza wa Jal. Och att inte vara en person som är falsk. Allah ser våra hjärtan. Allah kommer att döma oss på domedagen. Så alla de här sakerna botar Koranen. Koranen botar också sjukdomen av al-jahl. Att vara okunnig och ignorant om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en sjukdom. Profeten alayhi wa sallam kallade al-jahl för en sjukdom. Som i den kända hadithen. Då det var några sahaba som gav en felaktig fatwa. De gjorde ijtihad, de försökte ge rätt svar. En person var ute på resa, han hade skadat sig. Han hade ett sår i huvudet. Och kunde då inte tvätta såret. Men subhanallah qadr Allah, han fick en våtrum på natten. Sjuka personer fick en våtrum. Och på morgonen han frågade sina kompisar, vad ska jag göra? Ska jag göra tayammum? Alltså tvätta, rena mig med jord? Räcker det? Eller ska jag göra ghusl? Ska jag tvätta hela kroppen? Och de tänkte, Allah säger, du har janaba, du ska göra ghusl. Du måste göra ghusl. Så man gjorde ghusl, och subhanallah, han dog. Yani, vatten kom in i huvudet, skadan, och så vidare. Mannen dog. Och när profeten, alaihissalam, fick höra det här, blev han jättearg. Och han sa, dödade de honom. Må Allah döda dem. Visste de inte att botemedlet mot okunskap är att fråga? Ja. Botemedlet, han sa här, en shifa, eller dawa, botemedlet mot al-jahl är att fråga. Så profeten alaihissalam kallade det här okunskap för vad? Sjukdom. Och stackars människor, hur många sjuka finns det inte där ute som har den här sjukdomen, som har den största okunskapen, känner inte sin skapare. Subhanallah. Tänk och irra omkring här på jorden och inte känna Allah Azza wa Jal. Veta vem en skapare är. Veta syftet med livet. Veta vad som händer efter döden. Subhanallah. Vilken sjukdom, eller hur? Vilket mörker dessa personer har. Må Allah vägleda dem. Må Allah upplysa dem med islam. Så Koranen är ett botemedel mot denna sjukdom också. Koranen, som vi sa, är ett botemedel mot al-hasad. Att avundas, att önska att andra personer förlorar det goda som Allah har gett dem. Då säger Allah subhanahu wa ta'ala, am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadl. Ska de avundas folk det goda Allah har givit dem? Den här som du avundas, han har en fin bil, han har en fin fru, hon är snyggare än mig, han har snyggare kropp än mig, han har mera pengar än mig, han har bättre jobb. Varför? Vem var det som gav de här människorna allt detta? Vem är det som gjorde taksim, som delade ut dessa gåvor till människorna? Vem var det? Allah subhanahu wa ta'ala. Yani när du är avundsam mot en person, då är det som att du säger, ja Allah, du är orättvis. Wa hasha lillah, att vara zalim. Allah är inte orättvis mot någon. Allah delar ut med rättvisa till varje person. Lägger rätt sak på rätt plats. Alla får sin bestämda del, som är med Allah azza wa jalls hikma wa adl, vishet och rättvisa. Allah la yadhlimu ahadan. Allah förtrycker ingen. Så Koranen lär dig detta. Och Koranen lär dig att en person kanske får någonting gott som ett straff. Som en prövning. Kanske bara ökar honom i villfarelse. Säger hamdulillah att jag inte fick som honom. Det lär dig de här sakerna. Koranen lär dig att du kanske kommer att få någonting senare. Du kommer prövas med dessa rikedomar kanske senare stadie i livet. Och Koranen lär dig att du kommer få någonting som är bättre i nästa liv. Om du lyder Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. Det finns ingen anledning att avundra sig människa. Koranen lär dig att den botar den här sjukdomen.
Den botar sjukdomen av, som vi sa också, högmod. Och lär dig att vara ödmjuk. Koranen lär dig att du kommer från en droppe. En droppe som du nästan äcklas av. Du tvättar bort från kläderna om det kommer på kläderna, eller hur? Och får sädesvätska. Det är var du kommer ifrån. Och sen ska du komma och tjafsa inför Allah subhanahu wa ta'ala och tro att du är någonting. Var kommer din pappa ifrån? Var kommer Adam alaihissalam ifrån? Allah skapade honom från jord. Vem är du att komma och tro att du är någonting? Ni lär dig ödmjukhet, eller hur? Och lär dig att du är liten. Det finns alltid någon som är bättre än dig. Du kan alltid halka, ditt hjärta är svagt och så vidare. Det finns ingen som helst anledning att gå och se ner på folk och tro att man är bättre. Vi är alla från Adam och Adam är från jord. Det finns ingen svart som är bättre än vit, vit bättre än svart på grund av hudfärg eller styrka, utseende eller pengar. Utan det går tillbaka till ett taqwa. Så subhanallah, Koranen botar alla de här sjukdomarna. Och Koranen botar också de fysiska sjukdomarna som vi talade om. Som en person kanske har influensa, en person kanske har feber, en person kanske har till och med cancer eller liknande sjukdomar. Där finns det att Koranen kan bota. Kan bota alla sjukdomar. Bidun istifna, utan undantag. Och jag säger inte här, ingen ska ta mina ord ur kontext, att det är haram att gå till ett sjukhus, att äta medicin, att gå till en läkare. Alhamdulillah, det är självklart en medicin som är tillåten. Och profeten alaihissalam har sagt tadawaw ya ibadallah. Yani, sök medicin. Bot. Ibadallah. För Allah har inte skickat en sjukdom förutom att han har sänt ner en medicin. Så att det är tillåtet islam att vända sig till en läkare. Och det kanske ibland till och med är wajib. Måste vända dig till en läkare att få professionell rådgivning. Och han rekommenderar en medicin som inshallah med Allahs hjälp tar bort sjukdomen. Hänger ni med? Det är en medicin. Men så har vi, som vi sa här, Koranen är också en medicin. Och lyssna på vad Ibn Qayyim säger. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, han säger att Koranen fahuwa shifa'un lil qulub. Koranen är medicin mot hjärtats sjukdomar. Min da'il jahl, mot sjukdomen av okunskap. Wa shakk wa rayb, det här tvivel. فَلَمْ يَنْزِلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءٌ قَطْ أَعَمْ وَلَا أَنْفَعْ وَلَا أَعْظَمْ وَلَا أَسْرَعْ فِي إِزَالَةِ الدَّاءِ مِنَ الْقُرْآنِ. Subhanallah, de här orden. Han säger Ibn al-Qayyim, Allah har inte sänt ner från himlen en medicin som är a'am, mer omfattande. وَلَا أَنْفَعْ, och mer gynnosam. وَلَا أَعْظَمْ, och mäktigare. Och inte heller snabbare i att ta bort sjukdomen än Koranen. Så den bästa medicinen är Al-Quran al-Karim. Och många av oss tyvärr, vi försummar den här medicinen. Så fort vi blir sjuka, vi springer till apoteket. Vi springer till läkaren. Taib, har du kollat om det finns en lösning i Koranen? Allah säger att det är en medicin. Hur ofta vänder du dig till Koranen för att söka bot? Och därför nämner också Ibn Qayyim beträffande Allah Azza wa Jalls uttalande. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. Att ett sändebud kommer på domedagen beklaga sig inför Allah Azza wa Jalla och säga, min herre, och mitt folk bojkottade den här boken. De lämnade boken, de lämnade Koranen, vände den ryggen, vände sig bort från Koranen. Och det nämner Ibn Qayyim att det omfattar flera saker. Det omfattar värst att vända sig bort från att tro på Koranen, följa Koranen, vilket är egenskapen av icke-muslimerna. Det omfattar också det som vissa muslimer fallit in i, att de vänt sig bort från att läsa Koranen. De läser inte Koranen, de lyssnar inte på Koranen. Koranen är en dammig bok som ligger någonstans på bokhyllan. Det är vad Koranen är. Kanske de tar ner den i Ramadan. Eller någon dör, man ska läsa en sura och så vidare. Det är deras relation till Koranen. A'udhu billah. Som att de har bojkottat den. De läser den inte. Bojkotta Koranen kan också vara att bojkotta, att begrunda den. Att söka förståelse i Koranen. Många idag, vi läser Koranen, men vart är de som försöker att förstå sig på Koranen? Ja, de bryr sig inte om att läsa översättningar, läsa tafsir, försöka lära sig arabiska. Det är också fel. Allah säger i Koranen, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ. Ska de inte reflektera över Koranen? Inte bara lyssna. يَتَدَبَّرُونَ. Reflektera. Och hur ska du reflektera om du inte förstår dig på Koranen? Vilket för oss till att vi måste försöka lära oss arabiska. Måste försöka lära oss vad Allah Azza wa Jalla säger i Koranen. Allah Azza wa Jalla pratar till dig i Koranen. Vill du inte förstå vad Allah säger? Den sista uppenbarelsen, felfri, oförändrad, vägledning, nur, huda. till mänskligheten och du vill inte förstå vad Allah säger? Ma'akul? Nej, wallahi. Mish ma'akul. Det är inte logiskt. Så vissa bojkottar också att försöka förstå sig på Koranen. Och så nämner Ibn Qayyim att vissa bojkottar också att söka istishfa bil Koran. De försöker inte hitta medicin eller bot i Koranen. De har också lämnat den här aspekten. Och det är det vi talar om idag. Vi ska inte vara från de här människorna som inte letar efter botemedel i Koranen. Och som vi sa, det är botemedel mot hjärtats sjukdomar, mot själens sjukdomar. Hur många gånger har du inte varit deprimerad? Eller du har känt dig nere och subhanallah, du lyssnar på Koranen. En vacker qari som läser vackert och det går rätt in i hjärtat. Och ditt humör förändras. Ja? Har ni inte känt den här? Subhanallah. Du har känt dig gafil. Yani borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Och du lyssnar på Koranen och du bara känner att ditt hjärta dras tillbaka till Allah. Är det inte så? Subhanallah. Koranen är verkligen shifa. Du känner att hjärtat är hårt. För mycket synder, för mycket haram, för mycket skratt, för mycket tv, spel, musik, jag vet inte vad. För mycket beblanda sig med dåliga människor. Och sen du går tillbaka till Koranen så ditt hjärta bara mjuknar. Subhanallah. Så Koranen är shifa för hjärtats sjukdomar. Och också som vi sa, shifa för själens sjukdomar, hjärtats sjukdomar och kroppens sjukdomar. Och där kan man ibland då, finns olika sätt att bota sig på. En person som till exempel har feber kan göra som profeten alaihissalam, att man läser Koran på händerna. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, qul huwal ahad, och blåser och stryker över kroppen. Det är ett sätt att bota sig på. Att läsa, blåsa på vatten, dricka vattnet, smörja in sig i vattnet, kan vara zamzamvatten, kan vara vanligt vatten, olivolja till exempel, honung, att läsa på den, konsumera den, smörja in sig i olivoljan till exempel. Det kan ha en läkande effekt. Eller att bara läsa Koran på en person som är sjuk. Och det kan också vara andra sjukdomar som det här med sihr, ayn, mess, hasad och liknande. Där kan Koranen också, eller Koranen är medicin, det enda medicinen mot dessa sjukdomar. Att göra ruqya i enlighet med Koranen och sunna. Så där finner vi också att Koranen är shifa. Den är också medicin då mot dessa sjukdomar. Så tänk på det nästa gång när ni har sjukdomar. Och subhanallah, man har hört berättelser om folk som har haft sådana sjukdomar. Där läkaren ger en person dödsstämpel. Men subhanallah, efter yani juhud, han vänder sig till Allah i dua, i Koran, i sujud. Han läser och så vidare. Subhanallah, gör honom frisk. På det mest mirakulösa sättet. Så att Koranen är shifa. Och det är också viktigt här som ulema nämner. När man ska till exempel läsa Koran på sig själv eller någon annan som är sjuk. Att man också gör det med yaqin. Övertygelse. Husn och dhan att Allah azza wa jall kommer att göra mig frisk. Ett fel som vissa gör när de läser. Det är att de ska testa. Som en tablett. Jag har huvudvärk. Jag testar en Alvedon. Det kanske funkar. Nej, Koran, du ska inte testa. Du ska veta att den är shifa. Du ska inte tro kanske Allah gör mig frisk. Nej, Allah gör mig frisk. Allah kommer att gynna mig med Koranen. Så är det. Det är så du ska tänka. Den utgångspunkten. Och ha verkligen den här starka övertygelsen, då kommer den att ge effekt. Men läser du sådär, den kanske funkar, kanske inte funkar. Jalla, vi testar. Men jag är i tvivel, jag är för sjuk. Vad ska Koranen hjälpa? Då är chansen minimal. Att det kommer att hjälpa. Så det går mycket tillbaka till vad personen själv tror. Hänger ni med? Och ett bevis också på att Koranen är shifa mot fysiska sjukdomar är en hadith som finns i Sahih Muslim. Hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han nämner att de var ute på en resa tillsammans med sahaba. Och de kommer till en by och frågar om de kan ta sig emot som gäster. Och folket i byn säger nej. De var snåla. Så att sahaba slog läger utanför byn. Och subhanallah, qadar Allah, hövdingen i byn blev stungen av en skorpion. Och ni vet att bli stungen av en skorpion, det är ingen lek. Då talar vi inte om ont i huvudet eller ont i tanden eller feber. Då talar vi om liv och död, eller hur? Skorpion. Och de försökte bota honom med alla möjliga medel. Taib, de hade sina medicinmän och så vidare. Det funkar inte. Och då säger en person i byn, kan vi inte fråga dem där? Kanske de kan hjälpa oss. Kanske de har någonting. Och då kommer de till sahaba och säger, kan någon av er ruqya? Och subhanallah, då så säger Abu Sa'id, jag. Och i en hadith han säger Allah inspirerade mig. När profeten Al-Alisan frågade honom, hur visste du att Koranen var rukia? Han sa Allah inspirerade mig. Han fick inspiration, han sa jag. Han har aldrig gjort rukia förut. Han säger jag. Men på ett villkor. Ni ska yani, ge oss någonting i gengäld. Vi är 30 pers, vi vill ha 30 stycken lam. Och de sa okej, okay, de gjorde en pakt. Om han blir frisk, ni ska få belön. Så han gick till mannen, till hövdingen. Och subhanallah, vissa riwaya säger han läste surat al-Fatiha 7 gånger. På mannens sår. Och han blåste. Och de sa, den här hövdingen ställde sig upp som att han aldrig varit sjuk. Genom från att vara dödssjuk, man nästan tappat hoppet i hur han ska överleva. Och sahabin sen läser al-Fatiha 7 gånger. Ställer sig mannen upp som att han aldrig varit sjuk. Han är helt 100% frisk. Subhanallah. Och sen då när de kommer till Medina så säger profeten alaihissalam wa ma yudrika annaha shifa. Hur visste du att al-Fatiha är shifa? Och då så nämnde han då att Allah inspirerade mig. Subhanallah. Men al-Shahid, beviset i hadithen är då att den här mannen var dödssjuk. Skorpionbett. Och vad var medicinen som botade honom? Al-Fatiha. Inte hela Koranen, inte att man läser vissa speciella verser som al-Fatiha. Subhanallah. Som vi alla kan. 7 gånger. Och han blev frisk. Allahu Akbar. Det finns en liknande hadith där sahaba kommer till en by och en person hade blivit så mentalt störd att de var tvungna att låsa fast honom. Och då säger en av sahaba att han läste Koranen på honom 3 dagar. Morgon och kväll. Och sen mannen blev helt frisk. Subhanallah. Så här finner vi hur Koranen mashallah botar. Den är shifa mot alla möjliga sjukdomar. Så man ska inte underskatta Koranen. Utan man ska verkligen vända sig till Koranen och söka den här medicinen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala att Koranen också är rahma. Rahmatun lil mu'minin. Koranen är barmhärtighet till de troende. Och då säger här ulema att Koranen är rahma för att när du implementerar Koranens budskap, du tar åt dig Koranens budskap och du gör det som Allah vill, så blir Allah nöjd över dig och du får Allahs rahma. Det blir bra för dig som individ och det blir bra för folk som samhälle, som grupp. Yani den är rahma. Att praktisera Koranen är en rahma för mänskligheten och det ger människan rahma i detta liv och bäst av allt det ger dig Allahs rahma i nästa liv. Så Koranen är en rahma lil mu'minin, för de troende. Och här nämner Allah Azza wa Jalla i den här ayan att Koranen är shifa och rahma för al mu'minin, inte för en nas. Taib. Och det är viktigt att, som vi nämnde då, Koranen är medicin för de troende, för de tror på Koranen. Och den är rahma för de troende, för de rättar sig efter Koranen. Men är man inte troende så är det varken medicin eller rahma. Utan som Allah Azza wa Jalla säger, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Den ökar bara förtryckarna eller de orättvisa, de icke-troende i deras förlust. Yani de vinner inte på att läsa Koranen. Och därför så nämner här ulema i tafsir, hur blir Koranen khasara? Hur blir den en förlust? Hur ökar den kuffar i villfarelse? Jo, när en person förnekar att tro på Allah, han trotsar, han är högmodig. Och man läser Koranen för honom och han stöter bort den, han vill inte ta emot den. Och han vet att den är sanning. Han vill inte ens lyssna på den, han stänger öronen, stänger ögonen. Han vill inte ha med Koranen att göra. Han hör Allahs budskap men han vill inte ta åt sig. Kommer det öka honom i khair eller i shar? Shar. Yani en person som är vilse och inte vet. Han är vilse, eller hur? Men när han vet och fortsätter att framhärda i sin villfarelse, är han inte värre? Så ju mer kunskap en person får om sanningen, ju mer vilse går han. Som Abu Jahl till exempel. Som Fir'aun. De här människorna, de visste att profeterna kommit med sanningen, men de vägrade underkasta sig. Är det inte så? Så att de är ännu mer vilse än en person som inte vet. Så Koranen ökar de troende i tro och den ökar de icke-troende i deras otro. Som Ibn Kathir också här nämner att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Och när en sura sänds ner så säger de troende till varandra,
Vem av er ökade sin tro när den här versen kom ner? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Och vad beträffar de troende så ökade de i deras tro och وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ja, de finner glädjande budskap i Koranen. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Vad beträffar de som har en sjukdom i sitt hjärta, yani al-kafirin, då så säger Allah فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Det ökar dem i deras, yani här otro betyder rids här, ökar lager efter lager. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Och de dör och det tar dem yani som icke-muslimer. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Koranen ökar de troende i iman. Och det ökar al-kuffar i deras icke-tro. Och därför så sa vissa av salaf i tafsir på den här versen att det finns ingen som sätter sig ner för att läsa eller lyssna på Koranen förutom att han ställer sig upp som en vinnare eller förlorare. Vinnaren är vem? Den som tar åt sig Koranen. Han ställer sig upp som en vinnare. Han är bättre än vad han var innan han satte sig. Förloraren är den som sätter sig ner och lyssnar på Koranen och inte tar den åt sig. Den personen ställer sig upp och han är värre än vad han var innan. Så man ska inte vara från den här människan som inte tar åt sig Koranens budskap. Utan man ska bara suga åt sig Koranens budskap och göra det till en del av ens liv. Hänger ni med? Då man frågade Aisha radiallahu anha, hur var profetens khuluq alayhi salam? Och då så sa hon, kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär, det var Koranen. Och det är så en person ska vara. Ta åt dig allting i Koranen. Aqidan, tawhid, ibadah, suluk, akhlaq. Allting ska du ta åt dig från Koranen, suga åt dig. Och försöka implementera den här boken. Då kommer du vara en person som verkligen funnit vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen i versen efter, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ. Naam. Det är som hon har översatt till här på svenska. Fastar man lite trött i huvudet. Ja. Att vissa människor, Allah subhanahu wa ta'ala säger här att han visar vid människan välvilja, så vänder hon vänder oss ryggen och drar sig stolt undan, och drabbas hon av någonting ont så blir hon ett rov för förtvivlan. Ja. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala människans natur, två sorters människor. Att de flesta människor, om Allah azza wa jalla visar dem hans nåd, an'amna 'ala al-insan, han får Allahs nåd, han får gåvor, han får pengar, han får hälsa, han får allting. Vad gör hon för någonting? A'rada wa na'a bi janibi. Han vänder sig högmodigt bort från att tacka Allah azza wa jalla. Och då säger Imam Sa'di att det här är människans natur, att hon är på det här sättet förutom de som Allah har väglett. För människan när hon får gåvor blir glad över de gåvor hon har fått och blir högmodig och vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Tackar inte honom och minns inte honom. Men när hon drabbas av någonting dåligt som en sjukdom eller liknande, kana ya'usa, yani då blir hon hopplös. Tappar hopp på gott. Och tror att Allah subhanahu wa ta'ala inte kommer att hjälpa personen. Yani att Allah azza wa jalla överlämnat personen. Men den som Allah azza wa jalla har väglett, så säger här Imam Sa'di att när den här personen får gåvor så underkastar de sig Allah azza wa jalla. De är undergivna till Allah. De tackar Allah för hans gåvor. Och när de drabbas av en motgång så är de också yani hängivna och undergivna till Allah azza wa jalla. Och hoppas på Allahs afia, att han ska skona dem och ta bort den motgång som drabbat dem. Och då kommer Allah azza wa jalla att underlätta för dem. Naam. Så här nämner Allah azza wa jalla då att många människor är otacksamma. Och det är sant. De lever i sihha, i afia. De har kylskåpet fullt. De lever trygga här i sin lilla bubbla i Sverige. Då glömmer de bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur många såna här kommentarer ser man inte på sociala medier där man exar religion,
Gud, allt. Bara man vill inte ha associeras med någonting som har med religion att göra. Subhanallah. Kommer så långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Tackar inte honom för de gåvor de har fått. Ber inte Allah att han ska bevara de gåvor de har fått. Utan glömmer bort bara, subhanallah. Och det här är tyvärr, som chefen säger, naturen hos många av människor. Och tyvärr också vissa muslimer kan drabbas av en yani, liknande sak. Att de lever livet, vänder sig inte till Allah som de borde, förutom när de får motgångar. Och det är fel. En muslim ska känna Allah i goda tider och i svåra tider. Vad sa profeten alaihissalam? Känn Allah i svåra tider, han kommer att hjälpa dig i goda tider. Eller tvärtom, känn Allah i goda tider, yani dyrka honom, ge honom hans rättigheter och han kommer att ta hand om dig i svåra tider. Men folk tyvärr, de är tvärtom. När man har det bra, man lever livet. Religion, det kommer sen. Subhanallah. Men sen när man får det svårt, du ser honom komma till moskén. Ja Allah, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Och ibland värst av allt, Allah gör honom frisk och han går ut och han går tillbaka. Finns det inte så? Subhanallah. Så, men en muslim, yani, han är hela tiden vän till Allah subhanahu wa ta'ala. Han känner Allah i svåra tider, i goda tider, i fattigdom, i rikedom, i hälsa, i sjukdom, i sorg, i glädje. Som profeten alaihissalam sa, ajaben, jag förundras över muslimens tillstånd. Amr al-mu'min, den troendes tillstånd. Alla hans tillstånd är positiva. Om han får någonting bra är han tacksam. Yani han är tacksam till Allah azza wa jalla och det är bättre för honom. Och om han drabbas av en motgång så är han tålmodig, han härdar och det är bättre för honom. Och det här är endast för den troende. Så al-mu'min, vad gör han för någonting? När han har det bra, alhamdulillah. Och som vi började med den här suran, att Allah azza wa jalla kallade Nuh alayhi salam för abden shakura i den här suran. Varför? För han tackade ständigt Allah azza wa jalla. Tackade Allah när han drack. Tackade Allah när han åt. Tackade Allah när han klädde sig. Hela tiden tacka Allah. Säg alhamdulillah, alhamdulillah. Den bästa dua är alhamdulillah. Har ni hört den hadithen? Den bästa dua är att säga alhamdulillah. Så alltid vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som profeten alaihissalam också har lärt oss, kolla inte på de som har det bättre än dig. Kolla på de som har det sämre än dig. För det kommer att få dig att uppskatta Allahs gåvor mot dig. Subhanallah. När du blir så här glömsk, vallahi, den här, jag har en miskin bil, den här killen han kör senaste Audi, senaste Ferrari, jag är miskin. Ja, den här killen, värsta kroppen, han har så, han har så, han har så, jag har lite mindre. Ja. Nej, kolla på han som har det sämst. Kolla på han som bor på gatan, han som äter från sopor, han som har alla möjliga sjukdomar. Jämför dig med honom istället. Ska du inte vara tacksam till Allah azza wa jalla? Har inte Allah ärat dig? Har Allah inte gett dig, mashallah, khairat? Wallahi. Så jätteviktigt att man är tacksam till Allah azza wa jalla. Och inte kör den här stilen idag som väldigt enkel. När man jämför sig med folk på sociala medier. Förr i tiden, det var din by. Du såg killen hade finaste hästen kanske. Ja? Idag, du ser hela världen. Du öppnar mobilen. Ja, vad har fulan köpt för bil i Kina? Du kan se det i mobilen, eller hur? Vad har de här kändisar för hus och allting du kan se i mobilen. Men bryr dig inte. Det här är bara att vara med dunja. Det är bara låga saker i dunja. Allah har gett dig någonting bättre. Allah har gett dig iman, eller hur? Eller islam. Är det inte så? Ska du inte vara tacksam? Eller ska du jämföra dig själv med en person som inte har fått ett islam och iman, men han har fått lite pengar? Finns det ens en jämförelse att göra? Finns det ens en liknelse? Wallah, det går inte likna. Det går inte likna, wallah. Du ska vara så tacksam. Allah har gett dig den största gåvan som finns. Han gjorde dig till muslim. Han gav dig iman. Han gav dig Koran. Han gav dig Muhammad a.s. Och sen ska du sitta och kolla på en snubbe som kör en fin bil. Vem bryr sig? Ja, nu ska han köra in i Jannah med den här bilen? Ska han det? Ja, nej. Kommer hans fotbollsspelande eller hans sång eller någonting ta in honom i Jannah? Han är ingen att avunda. Och vart är de al-jababira, de högmodiga, dessa kändisar som har dött idag? Vart är de någonstans? Han ligger där, han har blivit jord. Ska vi avundas honom? La wallahi. Men vart är al-ulama som var fromma? Vad är sahaba? Vad är profeterna? Vad är al-awliya och salihin? De är i jorden, men vi avundas dem. De har fått al-falah. De dog på al-islam. De kommer inshallah gå till Jannah. Hänger ni med? Det är så man måste se på saker och ting. Inte vara förblindad av det här världsliga livets yani, skönheter.
förgyllningar och vackra saker. Subhanallah. Så människan ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Ta en till vers sen är vi färdiga inshallah för idag. Allah subhanahu wa ta'ala säger: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Säg till folket att var och en går till väga på sitt sätt och din herre vet bäst vem som följer en rak väg. Yani folk i det här livet är av olika kategorier. Vi har al-fujjar, de kriminella, och vi har al-abrar, de som är fromma och nära till Allah subhanahu wa ta'ala. Och alla agerar på sitt sätt. Yani alla har sin egen inställning, sin egen natur och dras åt yani vissa saker. Och här nämner Ibn al-Qayyim faktiskt en väldigt fin tafsir på den här versen. Han säger här att varje person agerar på yani hans natur, kan man säga. Syndaren agerar på vad som passar honom. Al-kafir, al-munafiq och de som bara söker det ruttna kadabret av dunya. Han säger här: ومريد الدنيا وجيفتها. Han kallar här de som bara springer efter dunya. Han säger dunyas ruttna kadaver. Vet du vad det är för någonting? Kadaver. Ett djur som har dött och ligger och ruttnar. Det är så dunya beskrevs av profeten alaihissalam. Att den är mindre värd hos Allah än ett kadaver. Så vissa personer har då i sin natur att bara springa efter den här ruttna dunya. Och de agerar då på vad som ska få dem att nå till deras mål. Och de vill inte rätta sig efter någonting annat. Och så säger han också att den, så finns det de som vill ha kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de som uppriktigt strävar till mötet med Allah azza wa jall. Och de agerar då på vad som är bäst för dem. Och han säger också här liknande att de nobla själarna, baserat på den här versen, nöjer sig bara med vad som är nobelt. Vad som är vackert, vad som är fint. Vad som prisas och vad som leder till någonting gott i slutändan. Och de som har en nufuset dania, de som har låg mentalitet, en låg självkänsla, låga mål, de går runt denna ät, en låga saker, som en fluga går runt en, må Allah ära er, en smutsavföring. En vissa människor som har en låg motivation, låg ambition och strävar efter dåliga, äckliga saker är som den här flugan som flyger runt, yani koskit eller någonting sånt. Skulle du vara som den människan? La wallah, a'udhu billah, att vara som den människan. Så han säger här att en nafsi sharifa, den ärofulla personligheten, själen, den troende, eller aliyya, den som har en hög ambition, nöjer sig inte, han accepterar inte dhulm, förtryck, fawahish, smutsiga synder, stöld, khiana, bedrägeri. För han känner sig större än så. Yani hu akbar min kulli dhalika wa ajal. Han är mer nobel än att sänka sig själv till att göra de här synderna. Men när det kommer till en nafs al-muhina, al-haqira, al-khasisa, de låga, värdelösa yani personligheterna, så är de motsatsen till detta. Yani de finner behag i de här sakerna. För kullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Så hänger ni med här att folk är av två olika kategorier. Vissa människor de har, subhanallah, en väldigt nobel personlighet. Så ljuga, han säger, a'udhu billah, ska jag ljuga? Luras, alla luras, han säger, a'udhu billah, jag är högre än så. Skälad, finns inte med i min bild. Fahisha, a'udhu billah, zina, nej, Allah har gett oss halal. Så han är nobel, eller hur? Och då agerar han ut med detta. Ut med att få Allah azza wa jalls välbehag. Han sänker sig inte själv till den här nivån. Det här är hans personlighet som Allah azza wa jalls skapat honom på. Och den vägen han följer. Och sen har vi de låga själarna. De som nöjer sig med värdelösa saker. Som bara springer efter dunya. Bara springer efter haram. De har ingen som helst yani sharaf. Ingen som helst ära. Själar, adi, varför inte? Det är balash. Ja, luras, varför inte? Jag kan tjäna mera pengar. Zina, varför inte? Alla gör zina. Och så vidare. Han har ingen som helst karama. Som en riktig mujrim, en kriminell människa. Och då ska vi ställa oss frågan, vem av dessa två kategorier är vi? Är vi från de som har höga mål, höga ambitioner, vill göra Allah azza wa jalla nöjd och inte sänker oss själva med dessa synder, eller är vi från de andra kategorin som är så här, som inte bryr sig om någonting och bara springer efter haram?
Så man ska inte vara från de här dåliga människorna som nämns i den här versen. Och han nämner också Ibn al-Qayyim avslutningsvis att al-Fajir, syndaren, agerar med yani vad som är på hans väg. Taib. Och han bemöter en ni'am, Allahs gåvor, med synder. Wal-i'rad an in-ni'am, och att vända sig bort från Allah Azza wa Jalls gåvor. Och al-mu'min tvärtom agerar på vad som passar honom. Han tackar Allah för hans gåvor. Han älskar Allah. Han prisar Allah. Han söker Allahs kärlek. Han skäms för att synden för Allah subhanahu wa ta'ala. Han vet att Allah Azza wa Jal ständigt bevakar honom. Och han upphöjer Allah Azza wa Jal. Wa ta'adimuhu wa ijlalih. Yani han ärar, värdar Allah Azza wa Jal. Så kolla här. Al-kafir, al-mujrim, han har en sabil. Han har en väg. Och al-mu'min har en väg. Och det är den vägen vi ska gå, de troendes väg. De som uppskattar Allahs gåvor. Du ska bemöta Allahs gåvor med tacksamhet. Och tacksamhet, som ulema säger, hjärtat. Eller i'tiraf, det här är från Allah. Två, tacksamhet med tungan. Säg alhamdulillah. Hada min fadli rabbi. Och tre, att använda den här gåvan till vad Allah tycker om. För det är inte tacksamhet att Allah ger dig halal pengar och sen går du och spelar. Eller går och köper alkohol eller hashish eller någonting för pengarna. Det här är inte att visa tacksamhet till Allah Azza wa Jalla. Allah har givit dig hälsa. Det är inte tacksamhet att använda hälsan till haram. Tacksamhet är att komma hit och be till Allah Azza wa Jalla. Det är tacksamhet. Använd hälsan till vad Allah tycker om. Det är sann tacksamhet. Inte bara den som han säger alhamdulillah och sen han missbrukar Allahs gåvor. Nej, han är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och som han då också nämner, söker Allahs kärlek, prisar Allah Azza wa Jal och skäms för Allah Azza wa Jal att synda, att Allah ska se honom på en plats där han inte borde vara, att Allah ska höra för någonting som han inte borde ha sagt. Allt det här finns inte med i hans värld, utan han försöker alltid att göra Allah Azza wa Jal nöjd. För han har al-muraqaba, han vet att Allah Azza wa Jal ser honom, vad han än är, vad han än gör och vad han än säger. Så att väldigt, väldigt vacker vers som en tankeställare till oss. Att vi måste se vilken väg vi väljer att gå i detta liv. Är det al-abrar, al-mu'minin, eller är det al-fujjar, al-mujrimin? Så att man går den vägen som leder till Jannah. Den vägen som gör Allah Azza wa Jalla nöjd. Och det finns bara en sån väg i det här livet. Och det är al-islam, det är sunnah, det är profetens väg, al-islam. Det är sirat al-mustaqim, al-quran al-karim. Den vägen som vi ber om att Allah ska vägleda oss på varenda dag. Dina sirat al-mustaqim. Ulema säger den viktigaste dua som finns. Det finns ingen viktigare dua. Ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. Och det är därför vi måste läsa Fatiha i varenda bön. 17 gånger om dagen, minst. Ihdina sirat al-mustaqim. Varför? Och det är enda saken vi ber om i Fatiha. Ber inte om någonting annat. Om ni begrundar ett Fatiha, det är inledning, det är dua och det är beskrivningen på dua. Och den enda duan vi ser, led oss på den raka vägen. Inte på vägen av de som har halkat. Så subhanallah, finner ni inte här människans behov av vägledning? Att ständigt be Allah Azza wa Jalla om irshad. Att gå på den rätta vägen. Att inte halka. Att Allah inte ska vilseleda våra hjärtan. Så vi ber Allah Azza wa Jalla att han ska förlåta oss för våra synder. Hålla oss på den rätta vägen. Och göra oss från hans awliya i detta liv och i nästa liv. Och att han ska ta oss in i Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.